Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varning för sexuellt våld och varning för brutalt dödligt våld mot barn. Nordisk familjebok, fjärde upplagan, 1951. Skalpering. Bruket bland Nordamerikas urbefolkningar att från en död eller levande fiende lösskära skalpen. Det vill säga bakre delen av huvudsvålen med virven och den så kallade skalplocken som segertecken. Skalpering var smärtsam men behövde ej medföra döden. Att märka är att skalpering från början endast förekom i de sydöstra staterna och bland irokeserna, men spriddes över hela Nordamerika utom längst i norr och väster genom de vita som i krigen med varandra och mot urbefolkningen premierade skalper även av kvinnor och barn, vita såväl som röda. Med den ursprungliga skalperingen var många riter och magiska föreställningar förbundna och den torde vara en relik av huvudjakt. I Sydamerika är skalpering endast känd från Gran Chaco, vidare sporadiskt från gamla världen, galler, skyter enligt Herodotus med flera. Massmördarpodden, Enoch Brown-incidenten. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning är gjord av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. Året var 1763 när Pontiacs krig, eller Pontiacupproret, började i Stora Sjöarna-regionen. Denna region sträcker sig över både USA och Kanada och inkluderar provinsen Ontario samt delstaterna Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvania och Wisconsin. Pontiacs krig fick sin upptakt genom att den lokala ursprungsbefolkningen hade börjat uppleva ett starkt missnöje med hur brittiska nybyggare genomförde koloniseringen av regionen. Det hade redan några år tidigare börjat ett krig, oftast kallat för fransk-indianska kriget. Det varade mellan 1754 och 1763. Fransk-indianska kriget var en del av sjuårskriget mellan nationer som det tysk-romerska riket, Frankrike, Ryssland, Sverige samt Preussen och Storbritannien Hannover. Sjuårskriget var en sådan magnitud att vi inte har något utrymme till att beskriva det i det här avsnittet. Men det relevanta är alltså att fransk-indianska kriget ägde rum som en direkt följd av sjuårskriget i Europa. Det fransk-indianska kriget var ett annat stort krig mellan Storbritannien och Frankrike. Orsakerna till konflikten var många. Framförallt rörde det sig om pengafrågor, som till exempel exportdominans. Men det som är relevant för oss i det här avsnittet är att Frankrike och Storbritannien också bråkade om territorium på den nordamerikanska kontinenten. Både Frankrike och Storbritannien blev militärt understödda av stammar inom sina respektive kolonier och därav krigets namn. På Storbritanniens sida fanns bland annat den irokeiska stammen Seneca och cherokeser. På Frankrikes sida stod Odawa-stammen och Delaware-indianerna, även kallade Lenaperna. Delaware-indianernas riktiga namn är Lenni Lenape. Namnet Delaware, som ju också är namnet på en delstat, kommer från franskan. Engelska kolonister döpte Delaware-floden efter den första guvernören i Virginia, Lord Delaware. De brittiska kolonisterna började kalla Lenape för Delaware-folket för att de bodde i närheten av floden. Det kom också hit svenska kolonister och i svenska källor kallas de för Renappi. Det fransk-indianska kriget fick sitt slut den 10 februari 1763 då Parisfördraget, eller Parisfreden, skrevs under. Resultatet blev att alla Frankrikes tidigare kolonier öster om Mississippi övergick till Storbritannien. Samma sak hände med kolonierna som Frankrike hade haft i Montreal och i Quebec. Med andra ord var alltså britterna som vann. En direkt effekt av det blev att stammarna som hade vant sig vid att styras av fransmän nu plötsligt stod under det brittiska kolonialstyret, och det var väldigt annorlunda. Fransmännen hade valt att lägga fram sin kolonisering som ett samarbete med ursprungsbefolkningen, men det hade inte britterna gjort. Britterna var betydligt mer hårdföra. Britterna var alltså inte tillräckligt smarta för att inse att det nu skulle uppstå en konflikt om de inte hedrar de villkor som fransmännen redan hade etablerat med stammarna. Jag ska nämna en sak som författaren Richard White berättar om i sin bok The Middle Ground, Indians, Empires and Republics in the Great Lakes Region 1650-1815. Den här boken kom ut 1991. Fransmännen hade anammat stammarnas sedvänja att ge bort gåvor till hövdingar, och det hade stort symboliskt värde. Det kunde röra sig om presenter som skjutvapen, knivar, tobak och kläder. Och jag ska också citera en annan White, forskaren Bruce White, som vidare har förklarat den här sedvänjan på följande vis i sin artikel Give Us a Little Milk från 1982, citat. Gåvolämning var en viktig sedvänja som brukades av både stammarna och europeer för att uppehålla byteshandel och diplomatiska relationer i Nordamerika under 1700-talet och 1800-talet. Slutcitat. Bruce White förklarar att genom historien har fokuserats mycket på den här gåvogivningen från den europeiska synen på fenomenet snarare än vad det innebar för stammarna. Han väljer sedan att specifikt fokusera på Ojibwa-stammen, den tredje största ursprungsbefolkningen i Kanada och USA. Och då skriver han, citat, en byteshandlare som dök upp i Lake Superior-området för att bedriva handel var en av de få europeer som bodde långt från hemmet i det främmande landet. För sina avsedda kunder och producenter och Ojibwa-stammen var han en främling, potentiellt en fiende eller en vän. För att kunna göra affärer behövde byteshandlaren bevisa för Ojibwa-folket att han var pålitlig. Han behövde också försäkra sig om att han själv kunde lita på de här människorna som han tänkte göra affärer med. Han behövde etablera ett ömsesidigt förtroende som skulle minimera riskerna på båda sidor. Handlaren kunde inte använda europeiska metoder. Han kunde inte till exempel ta ursprungsbefolkningen till en tingsnotarie för att skriva under ett juridiskt bindande kontrakt. Det fanns inga skrivna lagar eller domstolar i landet. Istället behövde handlaren nå en överenskommelse med Ojibwa-stammen på deras egna villkor via deras egna rutiner för att etablera en bindande överenskommelse. Det vanligaste sättet att göra det på var genom gåvolämning. På det enklaste planet ansåg Ojibwa-stammen, som många andra kulturer i Nordamerika, att fysiska objekt kunde användas för att symbolisera känslor. Johan Georg Kohl, som besökte Lake Superior under 1850-talet, skrev om en pälshandlares uppfattning att det enligt Ojibwa-stammen var nödvändigt att ge gåvor för att demonstrera respekt för en annan människa. Om du säger "jag älskar dig" till någon av dem, skrev Kohl, ha då en gåva nära till hands för att tydligt bevisa din kärlek. Du kommer inte att vara trovärdig i deras ögon om inte en gåva, eller åtminstone en sorts starkt uttryck artighet, följer ditt påstående. Sammanfattningsvis var alltså gåvolämningen ett av de viktigaste banden mellan europeiska kolonisatörer och den amerikanska ursprungsbefolkningen. Det för att demonstrera ömsesidig respekt. Slut citat. Allt det här struntade general Jeffrey Amherst i. Jeffrey Amherst, den första baronen av Amherst, var en brittisk fältmarskalk som var det brittiska imperiets främste beslutsfattare i relation till hur kolonisatörerna skulle förhålla sig till och arbeta med ursprungsbefolkningen. Amherst såg gåvlämningarna som mutor och det var föraktligt. Han såg det också som nödvändigt att minska alla former av gåvolämningar på grund av ekonomiska nedskärningar sedan sjuårskriget. Han såg också till att ändra gränserna för hur mycket ammunition och krut som fick säljas till ursprungsbefolkningen. Och sådant beslut kan förstås tolkas som ett lömskt försök att inkapacitera några som man inte vill ska ha för mycket militär makt eller inflytande. Och det var exakt så flera stammar tolkade det. De såg att de sakta avväpnades så att britterna skulle kunna vinna över dem om det blev ett nytt krig. Det fanns också en rent praktisk bieffekt av det här. De urfolk som arbetade med pälshandel hade plötsligt färre medel, alltså krut och ammunition, för sin jakt. Och det påverkade deras ekonomi negativt. Det hörde också till saken att flera stammar hade blivit omplacerade av britterna. De hade blivit deporterade från sina egna marker. Och detta gällde framförallt Chavnéerna och Delaware-indianerna. Det fanns också en stark separatiströrelse inom urbefolkningen som reagerade mot sättet som olika stammar hade anammat den västerländska kulturen på. Detta handlade då framförallt om två hemska saker från Europa, kristendom och alkohol. En utmärkande figur i detta sammanhang var Lenape Niolin, även kallad Delaware-profeten. Niolin manade till nolltolerans för allt som hade med västerländskt bruk att göra. Han ville inte se någon byteshandel överhuvudtaget. Allt detta mynnade ut i Pontiacs krig som fick sin definitiva början den 9 maj 1763. Och den början var när en grupp Delaware-krigare försökte inta Fort Detroit som stod på en plats som idag upptas av ett par kontorsbyggnader mitt i staden Detroit i delstaten Michigan. Mannen som ledde krigarna var en krigshövding från stammen Ottawa. Han hette Pontiac och det var så kriget fick sitt namn. Fort Detroit blev aldrig intaget, men det skulle ske många blodiga strider kring fortet under de kommande månaderna. Men det här är inte en podd om krig mellan britterna och ursprungsbefolkningen, utan här är en podd om massmord. Och det massmord jag nu ska berätta om är alltså en händelse under Pontiacs krig som förmodligen inte hade inträffat utan det kriget. Det är den incident som ibland har kallats för USA:s första skolmassaker.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där Enoch Brown-incidenten som inträffade den 26 juli 1764. Vi har gjort gedigen research för att kunna berätta om Enoch Brown-incidenten. Och vi har gått tillbaka till den absolut äldsta källan som beskriver händelsen, åtminstone som vi har kunnat hitta. Källan i fråga är en bok från 1883, skriven och redigerad av Cyrus Court. Vi vet nästan ingenting om Cyrus Court, förutom att han var författare och pastor. Men boken i fråga är en historisk skildring av den schweiziske legosoldaten Henri Bouquets deltagande i det fransk-indianska kriget och i Pontiacs krig. Henri beskrivs i flera källor som en pacifistiskt lagd militär. Under slutet av Pontiacs krig, fortfarande samma år, 1764, lyckas Henri skapa en ömsesidigt respektfull dialog med Chavnéerna, Delaware-folket och Seneca-folket. Detta efter mycket blodspillan, varav Enoch Brown-incidenten var en del. Incidenten må vara en fotnot bland Henri Bouquets många expeditioner, men det är en händelse som förtjänar att granskas för sig. Jag läser nu direkt ur Cyrus Courts bok i vår översättning. Citat. Sommaren 1764 var på väg mot sitt slut i rasande takt och ingenting effektivt hade ännu utförts. Indianerna fortsatte med sina härningar och penetrerade bebyggelserna djupare och djupare där de dödade och slaktade försvarslösa människor. Den 26 juli 1764, 5 kilometer nordväst om Greencastle, Franklin County, Pennsylvania, skedde det som Parkman, den store historikern för kolonialtiden, har kallat för en skymf som aldrig har överträffats i grymhet genom krigets historia. Slutcitat. Den store historikern Parkman är författaren Francis Parkman, som levde mellan 1823 och 1893. Han skrev en bok 1851 som hette The Conspiracy of Pontiac and the Indian War After the Conquest of Canada. Han nämner i förbifarten Enoch Brown-incidenten på det sätt som Courts nyss citerat. Det som fanns på platsen ovan, nordväst om Greencastle i Pennsylvania, var en skola. Skolans namn är oklart. Den benämns ofta endast som Enoch Brown. Men Enoch Brown var namnet på den kristne lärare som drev undervisningen i skolan. Den 26 juli 1764 befann sig Enoch Brown i skolan tillsammans med 10 stycken elever. Det var 8 pojkar och 2 flickor. Flickorna hette Ruth Hart och Ruth Hale. Samma förnamn, olika efternamn. Vad gäller pojkarna har vi bara lyckats hitta 3 av deras namn. Eben Taylor, George Dustin och Archie McCullough. Jag kommer senare citera en källa som nämner fler namn. Någon gång på dagen, mitt under en lektion, blev Enoch Brown och hans 10 elever avbrutna av att 4 män kom in i skolbyggnaden. De 4 männen var Delaware-krigare. Det hör till saken att nämna tanken på att levande hamna ur befolkningens klor var en av de mest fruktade sakerna som européerna kunde föreställa sig i Amerika. Det finns många historier om hur människor som började resa i Nordamerika från kolonialtiden ända fram till vilda västerneran till 1800-talets slut vidtog väldigt extrema försiktighetsåtgärder. De såg alltid till att ha skjutvapen nära till hands och anledningen var om stamkrigarna kom ridande var det bättre att ta sitt liv än att bli tillfångatagen. Om du som lyssnar vill fördjupa dig i det ämnet, till exempel Comanche-stammens olika räder, så rekommenderar massmördarpodden varmt spelfilmen Ulsanas Raid från 1972 med Burt Lancaster i huvudrollen. Cyrus Court beskriver läraren Enoch Brown som både exemplarisk och en godhjärtad lärare. När Delaware-krigarna kom in i skolbyggnaden ska Enoch Brown ha fallit på knä och, så gott han nu kunde göra sig förstådd, bett krigarna ta hans liv och skalpera honom, men att låta barnen vara. Jag citerar nu Cyrus Court, citat. Läraren erbjöd sitt liv och sin skalp i självuppoffringens anda så länge vildarna lovade att skona de små som var hans ansvar. Men icke! De svaga nåderna hos hedningarna är grymma, så krigets Moloch förärdes med en förintelse utförd av de skoningslösa jävlarna i mänsklig skepnad. Skolhuset låg på en gård som nu besitts av herr Henry Deal och som tidigare ägdes av Christian Koser. Den stod på en stor äng i kanten av en djup ravin, omgiven av tätbevuxen skog. Slutcitat. Moloch är en gud från Bibeln som framförallt nämns i tredje Moseboken. Exakt vem eller vad Moloch var råder inte akademisk konsensus om. Men Molochs namn har länge varit populärt att använda som synonym för en gud som man offrar till. Och då gärna människoliv. Enoch Brown blev ihjälskjuten och skalperad. Minst en källa nämner att han sköts, gissningsvis med gevär, rakt i bröstet. Och sedan gav Delaware-krigarna sig på de små barnen. 8 pojkar och 2 flickor. De ska dock inte ha blivit skjutna, utan istället ihjälhuggna med stridsyxor, alltså tomahawker. Men ibland beskrivs det som att barnen bara blev nerklubbade. Att denna massaker hade skett upptäcktes först några timmar senare. Francis Parkman beskriver upptäckten på följande vis, citat. En man gick av händelse förbi skolan och slogs av den anmärkningsvärda tystnaden. Han gläntade på dörren och kikade in. På golvet låg magistern livlös och skalperad med en bibel i ena handen. Spridda i resten av rummet låg kropparna tillhörande hans elever, 9 till antalet, miserabelt massakrerade, även om några av dem fortfarande uppvisade livstecken. Slutcitat. Nästan ingen enskild källa beskriver hela händelseförloppet efter att massakern upptäcktes av byborna, utan man får pussla ihop olika fakta från flera ställen för att försöka skapa sin helhetsbild. Notera att Parkman här bara nämner 9 elever istället för 10. Det här är förmodligen helt korrekt. Mannen som gick förbi och kikade in såg förmodligen bara 9 skadade och eller döda elever. Och anledningen till det får vi reda på om vi läser vad David Dixon skrev i sin bok Never Come to Peace Again, citat. En liten flicka, även om hon hade blivit skalperad, hade lyckats krypa ut genom ett fönster och hittades in till en bäck i närheten. Där satt hon och tvättade bort blodet i sitt ansikte, slut citat. Angående att några av eleverna fortfarande skulle ha varit vid liv, skriver Dixon, citat. De skräckslagna nybyggarna upptäckte ett annat barn, ett som hette Archie McCullough, som fortfarande levde inne i skolbyggnaden. Även om han hade blivit skalperad och blödde, krälade unga Archie runt på golvet och gnuggade sina händer över sina döda klasskamraters ansikten. Det var ett försök att känna igen dem. Slutcitat. Alla källor nämner inte den lilla flickan vid bäcken. Författaren och journalisten Bill Hand skrev för tidningen Sun Journal i North Carolina följande i en artikel från den 6 april 2018, citat. En pojke vid namn Archie McCullough var dagens enda vita överlevare. Och han sa, 2 gamla indianer och en ung indian rusade upp till dörren under morgonlektionen. Magistern, som förstod varför de hade kommit, bad att de bara skulle ta hans liv och skona barnen. men alla blev slagna i huvudet med en indianklubba och skalperade. Slutcitat. Enoch Brown var den första att dö. Enligt de flesta källor blev han som sagt skjuten. Sedan blev barnen ett efter ett nerklubbade och skalperade. Archie blev också skalperad men lyckades på något sätt överleva. Han gömde sig i den öppna spisen ett tag och sprang sedan till en bäck för att försöka tvätta bort blodet från sin skalperade gässa. Archie McCullough levde till en hög ålder. Men källorna försäkrar oss, inte särskilt förvånande, att han var mentalt ärrad i resten av sitt liv. Bill Hand säger det som man logiskt hade kunnat sluta sig till. Vad som skedde i skolbyggnaden kom från Archie McCullows vittnesmål. Men notera att Bill Hand trots vittnesmålet tillägger att magister Enoch Brown blev skjuten medan endast barnen blev klubbade. Man kan förstås inte utesluta att Enoch Brown blev både skjuten och nedklubbad. Bill Hand utesluter helt och hållet anekdoten om flickan vid bäcken. Det verkar nästan som att flickan och Archie har blandats ihop någonstans på vägen och blivit en enda person. Bill Hand beskriver att det var Archie som sprang till bäcken för att tvätta av sig. Flickan vid bäcken nämns inte heller i vår äldsta källa, Cyrus Courts bok. Hon nämns inte heller i C. Hale Sipes text i boken The Indian Wars of Pennsylvania från 1929. Flickan finns inte heller på Wikipedia-sidan för Enoch Brown School Massacre. Den enda direkta källan vi har hittat för hennes närvaro är David Dixons bok Never Come to Peace Again. Man kan också lägga märke till att Archies vittnesmål hade bara tre Delaware-krigare, två äldre och en yngre. De flesta källor verkar dock överens om att krigarna var fyra stycken. David Dixon beskriver det som att de fyra Delaware-krigarna alla var unga. Det finns ytterligare en rapport om att samtliga av Delaware-krigarna ska ha varit unga. Men den säger också att det bara var tre stycken. Och det överstämmer med Archies vittnesmål. Och en sak som är extra intressant är att den rapporten är från en person som är släkt med Archie McCullough. Innan jag kommer till det ska jag dock berätta att magister Enoch Brown och de tio eleverna inte var de enda som drabbades av de tre eller fyra stycken Delaware-krigarnas vrede. Det var ytterligare en person som fick sätta livet till. Eller två personer, beroende på hur man räknar. Däremot verkar det högst oklart om den här attacken skulle ha skett innan skolmassaken eller efter den. Källorna går isär där. Men jag citerar nu C. Hale Sipe och hans bok The Indian Wars of Pennsylvania, citat. Under samma räd som magister Brown och hans elever mördades blev Susan King Cunningham, som bodde i samma grannskap, brutalt mördad. Hon var på väg genom skogen för att hälsa på en granne. När hon inte kom tillbaka vid förväntad tid påbörjades ett sökarbete och hennes kropp påträffades nära hennes hem. Förövarna hade inte nöjt sig med att döda och skalpera den stackars kvinnan. De hade dessutom genomfört ett kejsarsnitt och placerat hennes ofödda barn bredvid henne. Slut citat. Vi vet dessvärre inte mer om Susan. Vi vet inte hennes ålder till exempel. Men stamkrigarna var inte klara där. Åter till Sipes bok. Citat. Strax efter mordet på Enoch Brown och hans elever jagade en grupp vildar i kapp två män i närheten av McDowell's Mill och mördade sedan den 17-åriga dottern till James Dysart ungefär 19 kilometer från Carlisle. Hon var på väg hem från gudstjänst i Big Spring. Den otursamma flickan blev skalperad och lämnades naken. Senare i augusti mördade en grupp vildar Isaac Stimble, en arbetsam invånare i Luginier nära Bedford, enligt ett brev skrivet av överste Bouquet den 25 augusti. Slutcitat. Vi ska dock specificera att vi inte vet säkert att det rör sig om samma Delaware-krigare här. Det kan ha varit andra krigare som gav sig på Susan Cunningham, James Dysarts dotter eller Isaac Stimble. C. Hale Sipe väljer dock att förlägga dessa incidenter till sitt kapitel som handlar om just Enoch Brown-incidenten. Förmodligen på grund av att det var i närheten. Staden Carlisle som nämndes är just belägen i delstaten Pennsylvania. Något intressant som källorna om den här tidiga skolmassaken förtäljer är faktiskt hur det gick för de Delaware-krigare som utförde den när de återvände till sin hemby. Och anledningen till att vi känner till det är ganska fascinerande. Pojken som överlevde skolmassaken, Archie McCullough, hade en kusin vid namn John McCullough. John hade några år tidigare blivit tillfångatagen av Delaware-folket och befann sig i deras by när gärningsmännen från skolmassaken kom tillbaka. John var 8 år gammal när han blev fångad 1756. Han har alltså hunnit fylla 16 år när Enoch Brown-incidenten inträffade. Och han var inne på sitt sista år som fånge. Gissningsvis hade John ingen aning om att en av de 11 skalparna som krigarna hade med sig var hans kusin Archies skalp. Och tur var väl det. Men senare i livet måste John ha insett det här. Han skrev då en redogörelse för sin tid som Delaware-folkets fånge. Redogörelsen publicerades 1808 i volym 1 av författaren Archibald Loudons bok A Selection of the Most Interesting Narratives of Outrages Committed by the Indians in Their Wars with the White People. Så nu citerar jag direkt från överlevaren Archies kusin John som levde i fångenskap i Delaware-stammen. Citat. Någon gång under sommaren medan vi bodde på Kaholing var ett stort antal krigare som samlade i Morsking Ongs korsningar. Kanske var de runt 300 stycken eller ännu fler. Deras intention var att bege sig till närmsta bebyggelse för att genomföra en icke-diskriminerande massaker utan någon som helst hänsyn till ålder eller kön. De var iväg i kanske 10 dagar innan de flesta återvände. De hade haft ett stormöte och där har de kommit fram till att det inte var riskfritt för dem att lämna sina samhällen utan något särskilt försvar. Men det var några mindre grupper som hade fortsatt i olika delar av de vitas bebyggelse. Det ville sig så att 3 av dem som jag kände väl kom till samma område där jag själv hade blivit tagen en gång i tiden. De var unga män, kanske inte äldre än 20. De kom till en skolbyggnad. Där mördade de och skalperade magistern. Sedan gjorde de samma sak med alla elever, förutom en som överlevde sin skalpering. Det var en pojke som var runt 10 år gammal och han var min kusin. Jag såg krigarna när de kom hem igen med skalperna. Några av de äldre stammedlemmarna var väldigt missnöjda över att de hade dödat så många barn. Särskilt Nip Pogvese, eller Nattvandraren, en gammal hövding, en halvkung, som uttryckte att krigarna hade betett sig ynkligt. Slut citat. Här får vi alltså veta att skolmassaken inte hade varit sanktionerad av själva stammen som krigarna kom ifrån. Vi får återigen också höra att det ska ha varit 3 krigare och att de inte var äldre än 20. Det går ju möjligtvis emot kusin Archies beskrivning och att det var 2 gamla en ung som attackerade honom och klasskamraterna. Sihail Saip skriver om gravfästningen av de mördade i sin bok, citat. Några dagar senare fick de oskyldiga offren som hade utsatts för dessa grymheter en enkel begravning. Alla begravdes i en stor grov trälåda på botten av ravinen, några meter från skolbyggnaden där de så skoningslöst hade blivit slaktade. Sida vid sida, med alternering mellan fötter och huvuden, lades de små till vila vid sin magister, precis så som de hade varit klädda vid tiden för massakern. Slut citat. Enoch Brown-incidenten väckte förstås de vitas vrede. En direkt effekt blev att Pennsylvanias lagstiftande församling återinförde ett prisjägarsystem. Systemet innebar att vem som helst kunde få pengar för en skalp från ursprungsbefolkningen. Men den som skalpen kom ifrån måste vara äldre än 10 år gammal. För en stamkrigares skalp fick man $134. och för en kvinnas skalp fick man $50. Det är svårt att inflationsjustera från 1700-talet, men enligt CPI Inflation Calculator på officialdata.org skulle det här innebära ungefär 74 000 kronor för en skalpkrigare och 27 000 för en kvinnas skalp i 2024 års pengavärde. Den här idén med statligt sanktionerad hämnd i form av skalpering ledde förstås till mera våld. Författaren och historikern David Dixon, som jag haft anledning att citera tidigare, berättar i sin bok Never Come to Peace Again om en man som heter David Owens. David var son till en byteshandlare som hade samarbetat med flera stammar. På så vis hade David Owens kommit i kontakt med urbefolkningen redan i ung ålder. När han sedan blev vuxen bestämde han sig frivilligt för att bo med Delaware-folket och shoneserna. Detta beslut fattades i samband med att han deserterade från ett militärförband i New York. David Owens gifte sig med en kvinna från Delaware-folket och fick 3 barn med henne. Det verkar alltså som att David Owens assimilerades in i urbefolkningen ganska djupt. Sen fick Owens höra att Pennsylvania hade återinfört prisjägersystemet. David Owens betraktade sin fru och sina 3 barn. Och sent en kväll under en jaktexpedition mördade han sin fru och alla 3 barnen när de låg och sov bredvid en lägereld. 2 andra Delaware-krigare var med på expeditionen och David Owens mördade dem också. Resten av natten ägnade han sig åt att skalpera frun och hennes familj och barnen. Sedan begav han sig till Philadelphia i Pennsylvania och där ville han ha pengar för skalperna. I Philadelphia fick han tala med guvernör John Penn. Guvernören hade varit med och fattat beslutet om att återinföra prisjägersystemet. Så vi kan föreställa oss att guvernören väldigt gärna ville att folk skulle komma in med skalper. Men han tyckte ändå att det var underligt och han ville inte ge David Owens några pengar. Dels fick man ju bara pengar för folk som var äldre än 10 år. Några av barnen var förmodligen inte det, men vi vet inte exakt. Författaren David Dixon säger att guvernören John Penn kunde se David Owens dåliga karaktär. Han fick inga pengar, men han fick inte heller något straff. En anledning till att David Owens inte straffades var att han hade stor kunskap om ursprungsbefolkningen. Och det kunde förstås militären ha användning för. David Owens fick istället en anställning som kurir och tolk. David Dixon avslutar sitt anförande om David Owens så här, citat: Owens fruktansvärda karaktär ger ytterligare bevis för att Pontiac-krigets barbari existerade på båda sidorna. Slutcitat. Historien om hur europeer och stamkrigare handlade med skalpar och hur de skaffade sig de här skalparna, den är lång, blodig och brutal. Och det är inte så underligt att det blir så när staten erbjuder en pengar för att skära av delar av andra människor. Det var inte ovanligt med militära förband som helt och hållet riktades in på att bedriva en ekonomiskt gynnsam verksamhet. De gav sig helt enkelt ut på expeditioner i syfte att mörda så många människor som möjligt och skära av deras skalper. Det var ju meningen att man skulle få betalt för ursprungsbefolkningens skalper. Men vissa människor är mycket lättare att döda än ursprungsbefolkningen. Några förband jagade skalper vid den nordamerikanska gränsen mot Mexiko. Och mexikanska skalper var väldigt lika stammarnas skalper. Mexikaner var ofta mörkhåriga och det var stammarna också. Ett av de här okända gängen var Glanton-gänget, lett av den skoningslöse och sadistiske John Joel Glanton, som levde mellan 1819 och 1850. Hans liv och gärningar förevigas 1985 i en roman som idag ofta betraktas som en av de bästa romaner som någonsin har skrivits. Då talar jag om Cormac McCarthys bok Blodets meridian. Det är dock en annan historia. Jag ska återvända till Cyrus Court. I Cyrus text om Enoch Brown-incidenten ger han nämligen fler detaljer om vad som skedde efter begravningen av magistern och hans elever. Citat. Den 4 augusti 1843, 79 år efter massakern, var ett antal medborgare i Greencastle som genomförde en utgrävning för att försäkra sig om att begravningen hade ägt rum på rätt sätt och rätt plats. Några rester av den slitna kistan påträffades på ett anmärkningsvärt djup och sedan hittades även ett kranium och andra kvarlevor från en vuxen människa vid sidan av flera benrester från barn. Metallknappar, en del av ett tobaksskrin, tänder med mera plockades upp och såg som reliker av de som var närvarande. Bara vissa medborgare som är hög ålder fortfarande är med oss. Slutcitat. Och när de säger fortfarande så menar de ju 1883. Berättelsen slutar inte där. Citat. Det var mycket prat när det begav sig om att markerna kring platsen för skolbyggnaden skulle köpas upp så att man kunde anlägga en väg vid platsen och uppföra ett minnesmonument. Men det gjordes aldrig något definitivt. Herr Koser, gårdsägaren, blev särskilt intresserad av det hela och i brist på bättre möjligheter planterade han 4 stycken korstörne för att markera hörnen för gravplatsen. Endast 2 av dessa har överlevt, men tyvärr var det bara fram till 1877. Idag är det bara några år sedan som dessa historiska, bristfälliga landmärken skars ner för att tillverka ett par pålar. Och Herr Kosers välmenande försök att bevara gravens identitet grusade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Stubbarna är dock kvar som ett par fragila spår av vilka det fortfarande går att utläsa gravens exakta plats. Som så ser det ut, vilket fastslogs förra onsdagen den 11 april 1883 under ett besök till platsen som gjordes av general David Detrich, överste B.F. Winger och pastor Cyrus Court. Slutcitat. Korstörn är ett slags träd. Och det här vi får veta att Cyrus Court även verkar varit en pastor. Men det har hänt saker angående gravplatsen sedan 1883. Faktiskt 1885, 2 år efter Cyrus Courts bok kom ut. 1885 döptes gravplatsen till Enoch Brown Park och ett minnesmonument i form av en obelisk restes. Den står kvar där idag, 2024, när jag spelar in det här avsnittet. Monumentet består av en bas som är gjord av flera mindre stenblock. Ovanpå basen står ett mindre brett stenblock. Ovanpå det står ett mindre men högre block som har inskriptioner på sina 4 olika sidor. Ovanpå detta block står själva obelisken, en hög pelare med en tydligt markerad spets. En inskription lyder, citat, kvarlevorna av Enoch Brown och 10 elever, Archie McCullough, överlevde skalperingen, ligger begravda i massgrav 62,5 grader söder och 14,5 stavar väster om detta monument. De föll som nybyggarmartyrer för utbildningen och för den kristna civilisationen. Slutcitat. På den kant som är närmast denna inskription till höger finns det ytterligare en text. Denna är skriven på vers, men utan tydlig avsändare. Vi har gjort en översättning till svenska, som tyvärr inte bibehåller rimmen. Citat. Marken där de föll var helig, och där deras blandade askor vilar, markerar ni kristna den väl, med en granitkolumn stark och hög. Och hylla väl för all framtid det samlade välståndet från tidiga år. Det heliga arvet från gamla tider, nybyggarnas vedermödor. Slutcitat. På kant nummer 3 står det, citat, helgat till minnet av magister Enoch Brown och 11 elever, vilka var Ruth Hart, Ruth Hale, Eben Taylor, George Dunstan, Archie McCullough och 6 andra, namn okända, som blev massakrerade och skalperade av indianer på den här platsen den 26 juli 1764, under Pontiacs krig. 2 prostsöner var bland offren här, tidigare okända, 4 augusti 1898. Slut citat. Den sista delen är alltså tillägg som gjordes 1898. Det var alltså först då som det kom till allmän kännedom att 2 av de dödade barnen hade varit barn till en präst. Den sista och 4 sidan har vi dessvärre inte lyckats hitta en tillfredsställande foto av, varför det blir svårt för oss att säga exakt vad som står på den. Men om någon av er åker till platsen så vill jag gärna att ni fotograferar den 4 sidan och berättar vad det står där för David och mig. Vi har dock från mindre detaljerade bilder lyckats utröna att det är en kort text om själva uppförandet av monumentet. Hela monumentet är inhägnat med ett svart metallstaket. Detta monument står vid kanten av det som nu är Enoch Brown Park. Parken utgörs av en lekpark med gungor och mindre klätterställning samt en gungbräda. Det finns också sittplatser i form av ett par bänkar under ett regnskydd. På platsen finns också mindre gravsten som även den är inhägnad av svart staket. På gravstenen står det, citat, "Graven för Enoch Brown och 10 elever, massakrerade av indianer, den 26 juli 1764. Slutcitat. Det finns en tredje minnessten på platsen som bär ett plakat. Det den stenen gör är att markera den bäck där Archie tvättade bort blodet i sitt ansikte. Bäcken har även döpts efter honom och heter nu Archie McCullough Spring. Och jag citerar nu resten av texten på den, citat. "Detta plakat hedrar och bevarar minnet av magister Enoch Brown och hans elever som drack av det klara svala vattnet från denna bäck. Det var här som Archie McCullough, den enda överlevaren, hittades när han försökte tvätta bort leverat blod från sitt ansikte och sitt skalperade huvud. Deras minne har balsamerats i historien och graverats i sten för alltid. Pastor Dr. Cyrus C. Court, den 4 augusti 1898, slutcitat. Den sista delen, datum, bestämmer alltså uttalandet från Cyrus Court och säger inget om när stenen och plakatet uppfördes. Märk väl också hur plakatet ger en version av hur Archie hittades i bäcken snarare än krälandes inne i skolbyggnaden. Och vad hände med flickan vid bäcken? Exakt vad som är sant i ett så här gammalt fall är förmodligen förlorat i tidens avgrund. Archie McCullough, 10 år gammal vid skalperingen, överlevde alltså. Och han blev mentalt ärrad resten av sitt liv. Men trots det bildade han familj när han blev vuxen. Han fick en son och en dotter. Rodney McCullough har en intervju med publikationen Echo Pilot berättat att han lyckades spåra sin förfader fram till 1810, men att det därefter tog stopp. Om Archie var 10 år vid skolmassaken 1764, bör han ha varit född ungefär 1754. Det skulle innebära att han har hunnit bli 56 år gammal när han försvann ur historieböckerna och släkttavlorna 1810. Det finns också en uppgift om att en bror till Archie McCullough försökte försätta hans barn i arbete. Med tanke på hur detta är formulerat på engelska, citat, "A brother went to court to try to bind Archie's children to labor", slutcitat, så låter det ungefär som att brodern har velat se barnen omhändertagna av någon sorts institution. Möjligtvis var Archie inte en bra förälder. Kanske led han av psykiska problem som han inte kunde få hjälp med på sent 1700-tal. Men det är bara vår spekulation. Om du tycker om den här typen av avsnitt så skriv gärna till oss på simwaypodcast@gmail.com och berätta det. Simway med Z, simwaypodcast@gmail.com. David är nämligen väldigt pigg på att skriva om saker som hände i Vilda Västern och tiden innan. Så det kan bli fler avsnitt inom samma ämne, det vill säga USAs tidiga historia, nybyggartiden och konflikterna mellan europeerna och ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt om Crow Creek-massaken, i avsnitt 49. Men det är en massaker i Nordamerika som inträffade innan europeerna kom dit. Det var ett massmord som skedde så tidigt som på 1300-talet i South Dakota, på den plats som idag är Crow Creeks indianreservat. Och i avsnitt 49 nämner vi också ett svenskt historiskt massmord som vi tänker komma tillbaka till. Massmordet i Sandbyborg på Öland. Jag finns på Twitter och Instagram. Det heter ju X nu för tiden. Men jag heter fortfarande Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Du kan också mejla till Massmördarpodden och alla mina andra poddar på simbypodcast@gmail.com. Om du tycker Massmördarpodden är bra och vill att den ska kunna komma ut oftare, så kan du vara med och sponsra podden på Patreon. Patreon.com, det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Och om du gör det, då får du tillgång till alla avsnitt av Massmördarpodden utan reklam på Patreon. Om du tycker Patreon är jättebökig, så finns även Massmördarpodden Plus. Det finns en länk till det i avsnittsbeskrivningen också. Där finns det möjlighet att få din egen RSS-feed så att du kan lyssna på Massmördarpodden utan reklam i vilken poddläsare du vill som tillåter egna RSS-länkar. Om du gillar historia, så är min allra äldsta podd en podd på engelska som heter Fan of History. Den gör jag tillsammans med Bernie Maupolski, och vi har tagit oss an uppgiften att berätta hela världshistorien, och vi börjar år 1000 före vår tideräkning. Vi har hållit på i 10 år och vi ska snart spela in 530-talet före vår tideräkning. Det är det assyriska imperiet, det är gammal biblisk tid, och nu är vi framme vid Cyrus the Great och det persiska imperiet. Och massor av greker och romare. Du hittar Fan of History där du hittar Massmördarpodden. Och vill du höra mig prata historia på svenska, så har jag också den svenska historiepodden Nu blir det historia, som jag gör med Cornelia Boberg. Om du vill höra ett specifikt fall i Massmördarpodden, så finns det länk till det i avsnittsbeskrivningen där du kan önska massmördare. Stort tack till David Oskarsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.